Nej, men ha, livet är bra enkelt. Det är gött att leva. Det tror jag är, alltså, livet blir enklare.
Man kan inte tala om för samhället att de ska sluta konsumera. Men man kan skapa förutsättningar för god konsumtion.
Aldrig förr har vi haft så mycket prylar som nu. Barn i Sverige har över 500 leksaker var. Sopbergen växer och naturen töms på material. Men föreställ dig en framtid där vi kan återvinna och återanvända nästan allt. Där gamla golvplankor blir en soffa och där mobiltelefonen förblir snabb genom att den bara uppdateras och uppdateras. Kan vi skapa tidlösa prylar som håller för evigt? Kan vi då ha hur många saker som vi vill? Och hur ska då de som säljer grejer tjäna några pengar? Du lyssnar på Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt. Och det här avsnittet handlar om prylar i ett framtida Sverige där en cirkulär ekonomi fått genomslag.
Vi skickade det största trädet vi har gjort så här långt, som är 6,5 meter högt och 4 meter i diameter, till en teater i Manchester förra jul. Det finns på ett par flygplatser i Kanada och det finns på köpcenter i Schweiz och Frankrike. Sturup i Malmö, Landvetter. Den sprider sig som trädskojare.
Det är snart lunch och mycket folk på väg in och ut när jag möter Johan Berin i Tippt kontorshotell i Malmö. Från början en industrilokal där stålbalkarna nu har målats klargula och golven fått mattor med grafiska mönster. Vi sitter under ett av Johans träd som är lite högre än en människa och där det lyser från lampor instuckna bland blad av ull.
Den ger ett väldigt stämningsfullt ljus, men den ger en skön stämning även akustiskt. All den här ullfilten absorberar ljud. Vi förstår varandra och hör varandra bättre här under trädet än lite längre bort där vi hör matsalen.
Träden är alltså kombinerade ljuddämpare och belysning och de finns på massor av platser runt om i Sverige. Det gör även Johans bänkar som man också är väldigt stolt över. Om du till exempel har svängt förbi centralstationen i Stockholm så står bänkarna där som snirklande dragspel med säten av trä. Men allt började med en stol som Johan designade för 10 år sedan.
Jag började producera den, blev möbelproducent i ganska stor skala, snabb skala i alla fall. Och särskilt lackeringen och även lim som fanns i pressningen luktade illa. Och det var en hemsk arbetsmiljö. Lackeringsverkstaden här i Malmö var en hemsk arbetsmiljö. Så jag kände att jag kunde inte stå för det. Utan bestämde mig för att göra det här riktigt bra istället.
Det Johan bestämde sig för var att försöka använda material som inte skadar miljön. Och så bestämde han sig för att designa möbler som kan finnas kvar så länge som möjligt.
De består av mindre delar som man kan sätta ihop i olika former, olika storlekar.
Johan pekar upp i trädet som vi sitter under och beskriver hur det, liksom bänkarna, består av delar som är enkla att ta loss och som gör att utseendet och färgen kan förändras med tiden. Behövs ett större träd fäster man på fler grenar och blad och behövs en mindre bänk tar man bort några träbitar.
Om någonting skulle gå sönder, om Black Army skulle komma förbi och klättra i trädet eller råka bryta en gren eller så, så är den lätt utbytbar.
Ja, träden överlever även klättrande fotbollssupporters. Och den dagen då träden, såväl som bänkarna, är uttjänta kan de återvinnas och komposteras. Men först hoppas Johan att de kan leva länge, länge genom att hans företag fortsätter att äga bänkarna fast de är ute på olika platser i landet och i världen.
Man ser många miljöer som har problem med skadegörelse och har problem med att bänkar inte håller. Akut sjukvården, skolor, järnvägsstationer. Och de vet inte riktigt hur de ska göra. Går det att reparera ens och måste vi köpa nytt? Här erbjuder vi nu till exempel till akuten i Malmö. Funktionen fräscht sittande. No questions asked.
Genom att hyra ut bänkarna istället för att sälja dem tar Johans företag ansvar för att bänken alltid erbjuder just fräscht sittande. Blir den ofräsch sticker de dit och fixar till den. Och om någon inte vill ha kvar sin bänk så tar de tillbaka den och hyr ut den till någon annan.
Om man underhåller dem lite så håller de egentligen hur länge som helst. Man byter en ribba här och där varje år så kan den faktiskt leva hur länge som helst.
Men vad hjälper det då att saker håller länge? De blir ju faktiskt otrendiga och då vill vi ju ändå byta ut dem. Det här är något som Johan verkligen har funderat på. Och han tror att han hittat ett sätt att skapa möbler som vi vill ha i alla fall nästan för evigt. Men det pratar vi mer om senare i det här avsnittet. Först ska vi till ett litet, mörkt mötesrum med två stolar i ett stort hus i centrala Stockholm.
Det sitter ju väldigt mycket i huvudet på oss själva vad som går att använda eller inte använda. Och det finns ju då någon slags drag att vi vill att det ska vara nytt och fräscht. Å andra sidan så finns det ju ett andra drag hos oss som tycker att den här stolen som är gjord av massivträ och som faktiskt håller är mycket bättre än det man kanske kan köpa på Ikea som är väldigt billigt men därför kanske då inte innehåller massivträ. Så det finns både och, både i världen och i huvudet på oss själva.
Miljöekonomen Christian Skånberg halvligger ner i en stor grön fåtölj, troligen från Ikea, medan jag sitter bredvid på en gammal knarrig stol i massivt trä. Kanske från finrummet på en gård eller så. Den blir Christians exempel på att vi faktiskt vill använda vissa grejer så länge vi kan. Men på många sätt har vi lämnat den cirkulära naturen, där saker byggs upp och bryts ner i ett ständigt kretslopp.
Även i fattig Sverige för 150 år sedan så var man hyfsat cirkulär av nödvändighet. Och sen så då har vi byggt en ekonomi mycket på fossila bränslen. Och då har vi liksom kunnat kosta på oss att hela tiden hämta nytt och bete oss linjärt. För att vi trodde att det var praktiskt och billigt, verkade så. Och nu så upplever vi då konsekvenserna av detta, att det börjar bli resursbrist och miljöproblem. Och då får vi börja tänka nytt igen.
Idag köper vi istället massor av prylar. Och när vi tröttnat på dem gräver vi ner dem i ett hål. Eldar upp dem eller använder massor av energi för att göra om dem till något annat. Vår lathet och längtan efter nya saker har gjort oss linjära, vilket innebär ett oerhört slöseri med material och energi.
Det finns en anekdot som säger att men vi återvinner väldigt mycket av bilarna. Men ofta så pressar vi upp dem i någon slags kub så att de blir en liten metall för att de ska ta lite plats. Men då har vi blandat alla bildelarna. Och helt plötsligt så kan man inte använda det till något annat än till armeringsjärn. Och det har ju väldigt lågt värde. Så det gäller att behålla värdet i det man återvinner också.
Just det där att använda och bevara värdet i det vi redan har, så långt det är möjligt, är centralt i den framtid som forskarna i projektet Bortom BNP-tillväxt kallar för den cirkulära välfärdsstaten. Men hur funkar det egentligen? Hur ska jag kunna bevara värdet på min sega mobil eller på mitt kassakylskåp?
Det står där och du kan öppna det och du får mat som har rätt temperatur. Så på så sätt så funktionen finns där och det ser kanske nästan likadant ut. Men det är mycket möjligt att det är Electrolux som har gjort kylskåpet som äger kylskåpet. Så att det är liksom inte du som har köpt det. Det är inte ens du som sköter om det. Utan det kanske är någon liksom lampa som signalerar till ägaren att hoppsan, nu är det dags för underhåll här. Och då kommer de som verkligen vet hur man lagar det här och fixar det som de inser är fel. Istället för att du ska stå och klia i huvudet och tycka att nej, men det här funkar ju inte och så åker du till tippen med det.
Tänk dig att du hyr nästan allting. Precis som när det gäller Johans cirkulära möbler så blir det då tillverkarens ansvar att se till så att sakerna fungerar. Fixa kylen eller uppdatera mobilen. Forskarna föreställer sig att allt drivs av förnybar energi och går att laga. Därmed behöver det inte alls tillverka så många kylskåp som idag, utan möjligen bara några fler reservdelar.
Nej men ha! Livet är bra enkelt. Det är gött att leva. Det tror jag är alltså, livet blir enklare. Den som är bäst på att sköta det är ansvarig för det. Och det gör att det frigör en massa tid och kraft och kanske till och med pengar.
Forskarna tänker sig att vi i den cirkulära välfärdsstaten gemensamt har byggt storskaliga och effektiva lösningar för exempelvis återanvändning och återvinning. De gör det enklare för var och en att slösa mindre på energi och material. Och så bor vi framförallt i de större städerna.
Det offentliga kräver någon slags kritisk massa för att fungera. Och det finns också en nuvarande urbaniseringstrend som verkar vara svår att bryta. Ungdomens drömmar finns i hög grad i städerna. Och det kan ju ändra på sig. Va? Men det, någonstans då så finns det finns storskalsfördelar vad det gäller offentlig verksamhet. Som är helt enkelt lättare i tätorter.
Men hur ser då Christian på det som vissa forskare ibland påpekar? Att vi behöver komma närmare naturen för att förstå vår miljöpåverkan.
Jag kan ju då tycka att det antagligen är lättare att förstå människans lott på jorden om man förstår att mjölken man dricker kommer från en ko och inte bara kommer in i paketet hur som helst. Bra skolor där man satsar på utbildning kan antagligen upplysa folk om det teoretiskt och kanske inte lika mycket som praktiskt.
Kanske står staten för skola, sjukvård, omsorg och trygghet för alla. Ungefär som idag, för att vi tillsammans har velat bevara just det.
Om man ser det offentliga som en möjliggörare som har gett oss en massa bra saker, och speciellt i välfärdslandet Sverige som brukar toppa alla topplistorna och vara det bäst att leva, så tänker man liksom, ah, ja, men det är ett verktyg för att vi ska få det bra. Medan andra mera ser det offentliga som något hinder och någonting som beskattar den och någonting som gör livet svårt för den. Och då är det här inte en lika trevlig och vacker vision.
Forskarna föreställer sig att många arbetar med kunskapsintensiva jobb, ofta inom återvinning och service. Tänk dig att du kanske jobbar som tekniker eller hantverkare, och eftersom välfärden är så viktig så jobbar säkert många också som lärare, läkare och sjuksköterskor. Fortfarande jobbar vi 40 timmar i veckan, och jag undrar hur Christian ser på det. Vore det inte bättre om vi kunde vara lite mer lediga istället?
Det är en massa saker som ska få oss att fungera och där man får hjälpas åt med varandra. Det betyder ju att det är en del arbete involverat med det. Samtidigt så tror jag att många av de yrkena är ju ganska berikande. Alltså man går till jobbet och sen när man går hem igen så har man hjälpt ett antal människor och sett deras, liksom, de går hem från skolan och känner att de kan mera. Och de som har liksom sett till att människor har växt och de har gjort ett bra jobb. Jag tror det goda arbetet är en del i välfärden.
Ja, kanske jobbar vi ungefär lika mycket som idag. Kanske har vi sänkt skatten på arbete lite för istället betala mer när vi hämtar material i naturen.
Det kan ju vara så att säga, högre beskattning mycket riktigt på jungfrulig råvara. Avfall kan ju då vara avgiftsbelagt. Så man försöker anstränga sig väldigt mycket för att det ska bli så lite som möjligt, helst inget alls.
Allt ses som resurser som cirkulerar. Vi gör mer av de material vi redan har. Vilket Christian menar är vår främsta möjlighet att behålla dagens levnadsstandard. Och kunna tillverka nya prylar trots sinande naturresurser på planeten.
Det blir fler människor. Det finns inte mycket resurser som helst. Och det kan finnas en rad skäl till varför det blir svårt att upprätthålla en BNP-tillväxt. I alla fall i den rika världen. Så att i den rika världen så kan vi antagligen få en högre välfärd genom att dra mer nytta av att grejerna vi köpte för förra årets BNP fortfarande håller och ger oss nytta nu.
Till sist avslutar jag med att fråga Christian vad han tror om framtiden. Är den cirkulära välfärdsstaten en möjlig väg att gå? Är det ungefär så här han tror att det kommer bli?
Alla vill inte samma sak. Och verkligheten också kommer att spela oss spratt. Vi har tänkt fel och vi räknar inte ut att det skulle bli si eller så. Och vissa saker blir dyrare eller billigare än man trodde. Och teknikutvecklingen går långsammare på vissa områden och snabbare på andra områden. Så det är svårt att gissa om framtiden. Men jag tycker det finns klara finesser då, alltså med den cirkulära välfärdsstaten som vision. Och det betyder till exempel att man kan få politisk acceptans om man hittar en bra berättelse om den. Och det ökar sannolikheten för att det ska hända.
Den som definitivt menar att framtiden är cirkulär är Johan. Hans bänkar görs av spillvirke från golvtillverkning och virket skulle egentligen blivit sopor. Och så försöker han ju designa bänkarna så att vi ska vilja ha dem riktigt, riktigt länge. Men hur gör man då för att designa något som är tidlöst?
Om någon hade den lösningen på burk så skulle den sälja bra, såklart. Men något jag har lärt mig där är ju att utgå från riktiga material som kan åldras med värdighet. Att göra någonting innovativt, någonting nytt. Och ha en enkel och ren form. Inte liksom haka på de senaste glossiga trenderna, utan liksom hålla sig till en kombination av traditionella material och nytänkande. Då kan man nå tidlöshet och modern klassiker. Ett bevis för att vi kanske faktiskt har lyckats med det när det gäller bänkarna, det är att de finns i så många olika ålder på byggnader. Alltså byggnader med olika åldrar. Allt från Stockholms centralstation anno 1890 tror jag, ända till supermoderna hotell. Och de passar in i alla de olika miljöerna. Det tror jag, om man kan se att redan från början att den skulle passa, en ny design skulle passa i sådana olika miljöer, så är man ett gott steg på vägen till någonting tidlöst.
Tidlösa saker i en cirkulär ekonomi är enligt Johan den främsta, om inte den enda vägen framåt.
Jag tror att det det är så det måste gå till. Man kan inte tala om för samhället att de ska sluta konsumera. Men man kan skapa förutsättningar för god konsumtion. Och man kan skapa bra produkter som man kommer värdera mer. Du kan värdera en schysst möbel som du kan behålla länge och ha förutsättningar att ha länge mer än 10 junkstolar.
Men du, jag undrar, varför tror du att det är liksom en sån hype kring cirkulär ekonomi just nu?
Det är ju, bara man tänker på det så är det det enda rätta. Det alla tjänar på det i alla ändar och inte minst planeten. Det är så fantastiskt smart egentligen att se till att hålla de resurser vi har i rullning. Så det är ju ingenting annat som kommer att överleva egentligen liksom på lång sikt.
Mitt namn är Anna Bengtsson och det här är Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt finansierad av forskningsrådet Formas. I nästa avsnitt undersöker vi tiden och fritiden i ett framtida robotsverige. Vad skulle exempelvis du tycka om en dator tar över ditt jobb? Blir du uttråkad eller lycklig? Surfa gärna in på bortombnptillväxt.se för fler tankar om ett hållbart samhällsbyggande.